En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Han jobbade som journalist och jag jobbade som mer som fotograf. Och det var så vi jobbade ibland ihop och sådär. Och sen hjälps man ju åt, alla hjälps åt på redaktionen liksom. Och, ja, och vi fann väl varandra på något sätt där och hade väl samma typ av humor och samma, inte samma musiksmak, men vi hade mycket musiksmak gemensamt. Som vi liksom, ja, det som blev vår gemensamma nämnare.
Det här är Peter. Han bor i en mindre ort i Skåne och har jobbat inom tv i 30 år. Han heter egentligen någonting annat, men på grund av en mycket omskakande händelse i somras vill han idag vara anonym. Händelsen rör en arbetskamrat som kom att bli hans närmaste vän. I det här avsnittet kommer vi kalla honom för Joakim.
Men som person skulle jag säga att han är intelligent och intellektuell. Han har koll på jäkligt mycket saker, allmänbildad. Han är väldigt trevlig och rolig. Och liksom ganska enkel att umgås med. Han är energisk. Har han ett projekt så går han in för det till 100%.
Peter berättar att han och Joakim brukade ses tillsammans med sina respektive familjer. Men det var främst musiken som förde de två kollegorna samman.
Musikprojekt i den formen av att vi satt och gjorde egna låtar hemma. Inte liksom något allvarligt så, utan mest bara för att det var roligt. Drack lite öl till och snacka skit och spelade samtidigt. Så att det var på den nivån.
Vännen Joakim är en duktig musiker som behärskar flera instrument.
Han spelade ju både tinflöjt, han spelade banjo, sen spelade han gitarr, han spelade trummor. Han spelade, det var någon slags stränginstrument till som jag inte minns.
De hade regelbunden kontakt.
Det var väl någon gång i veckan kanske, någon gång liksom, det var 2 veckor, men det var rätt jämna mellanrum. Hörde läget var, vi stack ut och tog en öl och quizade och på någon pub någonstans eller satt och kollade på någon dokumentär hemma hos varandra.
Men under 2024 började vännen må dåligt. Det blev tydligt när de sågs på Valborg.
Vi satt här och drack öl och tog det lugnt och lyssnade på musik. Och ja, han var ju väldigt, väldigt pressad då, minns jag.
Han hade förlorat jobbet, separerat och det hade blivit en infekterad vårdnadstvist. Även om de stod varandra nära och kunde prata om i stort sett allt, fanns det vissa saker som var lite höljda i dunkel.
Vi var ju väldigt nära. Sen han hade ju lite, han kunde vara lite hemlig ibland. Berättade väl inte riktigt allt för mig. Men liksom, vi var ju väldigt nära, vi pratade om stort och smått.
Att Peter inte visste allt blev klart en sen kväll i maj förra året. Ungefär en månad efter att de setts på Valborg. Peter började då få sms med ett obehagligt innehåll. Det ena handlade om deras stora höjdpunkt på året.
Han skrev att han inte kan komma på Sweden Rock. Och så skrev jag, men vad är det som har hänt?
Festivalen har de varit på tillsammans 12-13 gånger i rad. De brukar hyra en stuga ihop med några andra kompisar.
Ja, men det är ju en fantastisk festival. Det är ju, alltså det är ju en väldigt, väldigt bra ordnad festival och vi har haft supertrevligt där och alltid haft med oss instrument och spelat tillsammans i stugan där vi har hyrt och bott. Gått ut och kikat på några band, gått hem och grillat lite och spelat och igen. Så alltid varit väldigt, väldigt roliga. Och väldigt mycket roliga minnen därifrån.
Festivalen skulle börja veckan därpå. Bara några dagar tidigare hade allt låtit som vanligt. De hade pratat om stugan de skulle bo i och att de skulle handla mat att ha med sig. Återbudet kom som en blixt från en klarblå himmel. När Peter frågade vad som hade hänt fick han snart svar. Men blev inte klokare av det.
Det är en lång historia, min vän. Kort sammanfattat så har mitt liv varit en nedåtgående spiral i snart ett år och jag har tagit några dåliga beslut så jag har allting gått ett fullständigt åt helvete.
SMS:et fortsatte.
Jag vill i alla fall tacka dig för att du har varit en riktigt god vän. Det har betytt väldigt mycket för mig att sticka på quiz med dig och hänga med dig för att lyssna på plattor och jamma. Älskar dig.
När Peter fick SMS:en sent den här fredagskvällen började tankarna snurra. Han blev både rädd och orolig.
Jag fattar ju ingenting. Vad är det som har hänt? Och då tänker jag ju direkt på att nu har han gett upp om livet. Att nu ska han ta livet av sig för att nu skiter han i allting.
Det här avsnittet ska handla om hur en 47-årig musiker och filmskapare blir vän med en 21-åring och hur de börjar planera för gemensamma filmprojekt. En vänskap som på kort tid ska leda till märkliga miljonaffärer och en djup konflikt. Och som leder fram till att en av dem hittas död i en soffa, utsatt för extremt övervåld. Det här är Hammarmordet i Lund. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Jag ska också säga till er åhörare redan nu att dels är ni några stycken. Det är viktigt att det är så att säga, tystnad och lugn på åhörarplats. Det är också så att när vi har pauser så vill vi att ni tar med er era tillhörigheter, väskojackor och annat ut från salen. Att ingenting blir kvar här inne.
Vi är i Lunds tingsrätt. Det är måndag den 2 december. En mängd åhörare och journalister är samlade för att följa det här målet. Där framme till höger sitter den här berättelsens huvudperson. En 47-årig, tidigare ostraffad man. Han har krulligt, halvlångt bakåtslickat hår. Han bär en mörkblå t-shirt och jeans. Han tycks ogilla uppmärksamheten och täcker halva ansiktet med ena handen. När domaren gått igenom alla formaliteter får åklagaren Mattias Larsson ordet.
Då gick jag ansvar för mord. Har dödat genom att tilldela honom ett flertal slag i huvudet och i ansiktet med hammare. Vid tillfället har målsägaren legat ner i en soffa. Av våldet har orsakats ett flertal skador i huvudet och i ansiktet, innefattade bland annat krosskador med omfattande frakturer. Av de omfattande skadorna på huvudet har målsägaren avlidit på platsen. Det hände någon gång mellan den 30 och den 31 maj 2024 på Lunds kommun. Gärningen med uppsåt.
Den här historien handlar i allt väsentligt om två personer. Dels Joakim, en 47-årig tvåbarnspappa som nyligen separerat. Han mådde dåligt och hade också relativt nyligen blivit av med jobbet och fått ett avgångsmeddelag. Orsaken var konflikter som uppstått med arbetskamraterna. Den andra personen i den här historien kallar vi Benny. Han var 26 år yngre än Joakim, men trots åldersskillnaden verkar de båda männen finna varandra och snabbt forma en vänskap. De träffas första gången i februari 2024. Åklagaren Mattias Larsson.
Och som en startpunkt kan man säga då att de lärde känna varandra den 8 februari, verkar det som, genom en gemensam bekant. Och han kopplar samman de båda på grund av ett gemensamt musikintresse från början, som jag har förstått det.
Joakim, som jobbat som journalist vid TV, har ett produktionsbolag. Han har gjort dokumentärfilmer som sänds i SVT och spelar även i ett band. Idén var att han skulle stå för det tekniska kunnandet i projektet. Benny var också musikintresserad, men framförallt hade han ett annat kontaktnät än Joakim, menar åklagaren.
Och anledningen till deras kontakt tycks vara rit från början att de skulle hade planer på att spela in musikvideo.
Men deras projektidéer växer snabbt. Snart handlar det inte längre bara om musikvideor, utan om helt andra saker.
Sen kommer man in på och diskuterar ett par andra projekt under deras vänskap också, framgår här. Bland annat så har man någon idé om att man ska göra en dokumentär som handlar om fängelsedömdas situationer på anstalter till exempel.
Vid sidan av video- och dokumentärprojekten ägnar sig männen även åt någon annan typ av verksamhet. En verksamhet som kommer att involvera stora summor pengar. Det börjar med att Joakim åker till Tyskland i februari.
Han har då med sig en stor summa kontanter motsvarande 200 000 kronor i euro. Som han själv då har växlat in och köpt, tagit ut genom kontantuttag i Malmö. Och tanken är utifrån vad han då har sagt att han ska köpa en dyrare klocka där.
21-årige Benny som bor hemma hos sin mamma och knappt har några egna inkomster tycks på något sätt vara involverad i affären.
Involverad i detta på något sätt, i varje fall som någon form av att skapa kontakt med någon säljare eller någonting liknande. Och detta är något man är helt överens om så att säga.
Men det blir inte någon klockaffär. Joakim åker tillbaka hem.
Han har med sig kontanterna som fortfarande finns som sagt en relativt stor summa kontanter då. Och det är ju hans egna fullt legala pengar det här.
Väl hemma blir det snart en diskussion om andra affärer som rör än mer pengar än de 200 000 Joakim tagit ut.
Det är nämligen så att då erbjuds en möjlighet att köpa skog.
Enligt Joakim ska den här idén komma från Benny som säger sig kunna hjälpa till vid köpet.
Det kan vara någon form av mellanhand, verkar ha kontakt med någon som ska sälja skog. Och uppfattar det som att det kan vara en bra investering.
Joakim menar att 21-årige Benny påstår att han har kontakter med mindre nogräknade personer som är intresserade av svarta pengar, vilket kan göra investeringen extra lönsam. Benny ska förmedla kontakten med säljaren och sköta betalningen med Joakims pengar. Tanken är att Joakim först ska ge Benny 500 000 kronor i kontanter som ska fungera som handpenning i köpet.
Så som jag har beskrivit det här så ska det då betalas en 500 000 på det sättet. Sen ska han betala ytterligare en 500 000 vitt. Och på så sätt så ska han då bli ägare till en bit skog som ska vara värd egentligen ungefär 1,5 miljon. Så han ska göra ett klipp här helt enkelt när det gäller den här skogen.
Med Tysklands pengarna inräknade så behövs det ytterligare 300 000 som ska tas ut i kontanter. Pengar som Joakim ska betala till Benny i ett första steg. Enligt Joakim så kontaktar han sin bank som först tvekar. Men så småningom får han ut pengarna som behövs.
Så att i mars månad då skaffar ytterligare de resterande kontanterna här, gör växlingar igen. Så vi kommer se här så att sammanlagt 500 000 överlämnas helt enkelt som en handpenning här.
Båda två tycks vid det här laget vara goda vänner och överföringarna verkar ske i samförstånd. För att fullfölja affären åker de tillsammans till den aktuella skogsfastigheten belägen i Småland. Men några kontakter verkar inte tas med vare sig skogsägaren eller lantmäteriet. Skogen de besöker är själva verket inte till salu. Det är mark som Bennys pappa arrenderar, ska det visa sig senare. Och väl på plats händer något. Benny säger att priset höjts.
I korthet så ska detta handla om att ska betala 1,3 miljoner för att den här affären ska slutföras.
Ytterligare 800 000 måste alltså fram för att komma upp till den summa som skogen ska kosta. Och nu verkar vänskapen förändras.
Man besöker den här skogsmarken då den 24 maj. Och där menar jag då som jag sa att det uttalas hot för första gången från sida.
Joakim tycks utsättas för hot av Benny. Men trots det fortsätter de att ha omfattande kontakter. Joakim verkar vara fortsatt inställd på att genomföra skogsaffären.
Vi kommer också se att vi har vissa förberedelser för att betala de här pengarna. Han har de här pengarna. Han har mycket mer pengar än så. På egna konton.
Den 30 maj är Joakim i Stadsparken i Lund. Ett av hans barn är med i ett idrottsevenemang och han är där och hejar på. Efter att ha träffat ex-sambon och barnen sammanstrålar han med Benny senare på kvällen.
De går tillsammans i lägenheten en sista gång. Och där menar jag igen blir tal om att de här 1,3 miljonerna ska överföras. Och de ska då överföras mellan egna konton.
Inför att de ska tas ut så har pengarna samlats från olika konton på ett nyöppnat konto som Joakim gett namnet Skogspengar.
De här pengarna, 1,3 miljoner som vi kommer se här sen, de finns förberedda på som skogspengar på ett av konton i SCB.
Pengarna ska sen föras över till en annan bank. Men även om hela summan finns på kontot så blir det strul. SCB vill veta varifrån pengarna kommer. Utan dokumentation går det inte att göra så stora överföringar från den ena banken till den andra.
Och det blir då tydligt att han har för avsikt att uppsöka banken, SCB här, igen. Alltså den, på dagtid helt enkelt. Det vill säga fredag den 31 maj. För att diskutera den här överföringen ytterligare då. Den här överföringen som ska ske till Handelsbanken.
Det är det sista som händer den 30 maj. Det verkar som att de går och lägger sig. Joakim lägger sig i sitt sovrum och Benny tar plats i soffan i vardagsrummet. Just då ser det ut som att allt är lugnt. Men några timmar senare har allt förändrats. Ett första tecken på att något gått riktigt fel kommer genom ett larmsamtal. Ett dygn senare, på kvällen, dagen därpå, den 31 maj. Det är en ledig polis som ringer in. Hon är nära vän med Joakims ex-sambo och har genom henne fått höra att Joakim börjat bete sig konstigt.
Är det centralen? Hallå?
Han ska ha ringt upp sin ex-sambo och berättat en märklig historia.
Nu ringer han henne och säger att han har haft gjort någonting med kriminellt gäng. Vägrar säga vilket. Och att hans familj och min vän och barnen måste flytta sig och gömma sig för en viss tid. Oklart så länge. Jag har ringt honom. Han vill inte prata med mig alls.
Inringaren misstänker vad det kan röra sig om.
Jag är lite orolig för hans, alltså att han har fått någon sorts psykos.
Antingen så är det sant. Han sa att han, om barnen där, att barnen skulle...
Hon och barnen måste liksom fly och hålla sig borta ett tag. För att han har hamnat i onåd med en kriminell gäng. Hans pappa måste lämna adressen och Sara och barnen måste fly från sin adress, enligt honom.
Okej. Okay. Så skulle ge sig på familjemedlemmarna på grund av det han har uttalat med dem?
Eller? Ja, precis.
Okej.
Okay. Och är det så? Alltså han är ju kapabel att göra mycket. Liksom, så jag, men när jag pratar med han så lutar jag mer mot att han kanske får... Han säger inte mycket till mig, men han är stressad. Jag tycker han mer mot kanske psykos på det.
Även om den kvinnliga polisen menar att Joakim, som det handlar om, är kapabel till mycket, är hon inte övertygad om att han verkligen har ett kriminellt gäng efter sig.
Alltså, men det kan jag, alltså jag vet inte. Jag har inte tillräckligt mycket till att säga varken här.
Har han pratat med henne också och berättat samma för henne att hon ska liksom flytta sig och fly eller?
Det är till henne han har sagt det.
Han har sagt det till henne,
ja. Ja, då ringer hon och berättar för mig. Och när jag ringer upp honom så säger han bara att hon har ringt dig. Jag kommer inte att berätta någonting till dig. Du får inte berätta någonting för dina kollegor. Och då, så säger jag, Jag pratar med dem jag vill. Jag klickar och lägger om.
Den inringande polisen ger operatören lite mer bakgrund och hon berättar att Joakims pappa redan packat och gett sig av till okänd adress för att sätta sig i säkerhet. Operatören undrar över fler detaljer.
Har han, vad du vet själv, då gjort några anmälningar, någonting, alltså något hot, olaga hot mot honom eller någon form av utpressning eller vad det nu kan vara?
Nej, han vill inte ha någon kontakt med polisen.
Han vill inte berätta någonting för dig heller?
Nej, han vägrade. Han sa att han kommer att säga någonting till dig.
Nej, okej. Okay. Vi vet inte vilket det här eventuella gänget, vilket gäng det är alltså?
Nej.
Nej, okay. Ingenting. Men då, jag tror vi gör som så. Vi lägger ärendet på hennes adress. Är hon medveten om att du ringer oss?
Ja, det är hon.
Är hon, ja. Okej. Okay.
När de lagt på ringer operatören på polisens ledningscentral upp Joakims ex-sambo och hon bekräftar uppgifterna om vad Joakim sagt om att de är i fara.
Hon berättar också att hon har varit i kontakt med mamma som också fått uppfattningen att skulle vara i fara på något sätt, eller att han menar att hans familj är i fara, hans anhöriga. Hon har också uppfattningen att han tänker ta sitt liv för att lösa sina problem här.
Anhöriga som försökt ringa tillbaka till Joakim får inget svar. De vet inte vad de ska tro om det hotfulla kriminella gänget, men befarar att han är på väg att skada sig själv. En orsak till att tankarna går åt det hållet är att det hänt väldigt mycket på kort tid i Joakims liv. Bland annat en uppslitande separation.
Och det finns då en tvist, råder oenigheter gällande boende och vårdnad gällande barnen. Och detta har då pågått ungefär ett års tid när detta inträffar. Han har också fått lämna sin tidigare anställning vid Lunds kommun, så han står utan arbete också sen en tid tillbaka helt enkelt när detta händer.
De här varningssignalerna gör att polisen rycker ut. Klockan 22.24 är patrullen i trapphuset.
22.24 antecknas att patrull är inne i trappan. Man har knackat på men ingen öppnar.
Ingen verkar vara hemma. Men balkongdörren står öppen.
Polisen tar sig in där helt enkelt. Omgående så anträffar man en avliden mansperson liggande i en soffa i vardagsrummet där med omfattande skador och det är mycket blod på platsen.
Poliserna tvekar lite om vad som är bäst åtgärd.
En person ligger i soffan, patrull önskar förbjudet ambulans, antecknar man 22.37 och patrull ändrar sig och vill till att operatör ska bjuda politi istället, vilket innebär då att det är en avliden person.
Personen i soffan är död. Skadorna är så omfattande att det är svårt att se några ansiktsdrag.
Och det här, så mycket kan man i alla fall se att detta inte... Så att en förundersökning gällande mord inleds, kriminaltekniker tillkallas och lägenheten spärras av och har varit så och är det fortfarande.
Plötsligt ändras polisens bild av situationen. Det är inte Joakim som ligger död i soffan. Han, som sagt att han varit hotad och varnat sina anhöriga, blir nu istället själv misstänkt som gärningsman. Men vem är offret? Även om skadorna försvårar en snabb identifiering får utredarna snart ett svar. Oroliga anhöriga i en ort några mil bort hade nämligen hört av sig till polisen ett par timmar tidigare.
Uppringarens son har inte kommit hem sedan igår klockan 13. Han sa att han skulle hem till som bor i Lund.
Det är alltså Bennys anhöriga som hört av sig och sagt att han är försvunnen.
Och uppringaren är också då på väg till Lund för att kolla om sonen är hos uppringen orolig att något har hänt sonen.
Eftersom Benny slutat svara på sin mobil hade hans mamma begett sig mot adressen i Lund där Joakim bor. Hon anlände senare på kvällen.
Mamman mötte upp polis i Lund. Det var en ny uppringning då hon kontaktade polis igen. Mamman, hon hade mött upp polis i Lund. Sen vet hon inte mer. Hon undrar vad vi vet gällande Lund. Mamman ringde senast 19.52 och det verkar som att telefonen var avstängd då.
Mamman berättade om filmprojektet sonen skulle vara med i.
Sa till sin pappa för ett par dagar sedan att han skulle vara med i någon inspelning. Sa att det var en seriös film och att mannen, han skulle till vara äldre och vara väldigt seriös gällande filmen. Föräldrarna hörde av igår vid 10-tiden på kvällen och allt var bra då. Pappan fick ingen bekräftelse på att han var i Lund men hade samtidigt ingen annan tanke om vad han skulle vara. Pappan och mamma vet inte om han har varit på adressen i Lund för det är inget de har fått bekräftat. Pappan har fått fram numret och ringt flera gånger till honom utan att få något svar.
Ungefär samtidigt som polisen tar sig in i lägenheten hör plötsligt Joakim av sig igen till sin ex-sambo. Och då berättar han vad som hänt.
Och att den då har berättat att han varit kidnappad och att han slagit ihjäl en person i sin lägenhet. Oklart vem denne person är.
Undan för undan får polisen en bild av vad som hänt. Den som ligger död i lägenheten är 21-årige Benny. Joakim är den förmodade gärningsmannen. Att hitta honom blir nästa prioritering. Polisen efterlyser honom och hans bil och de försöker samtidigt pejla in Joakims mobil. Kort senare får en polis syn på bilen.
Precis där man kan svänga in på och av ifrån inre ringvägen ut på vattenverksvägen mötte vi bilen. Jag såg då direkt att det var aktuell bil med korrekt regnummer.
Polismannen beskriver hur han och hans kollega vände om och körde efter. När de kom i fatt så stannar de bilen och beordrar att Joakim ska gå ur sin bil.
Han lydde. Han blev beordrad ner på marken av oss båda och därefter säkrad med händerna på ryggen samt belagd med handfängsel av mig. Man identifieras som den eftersökte.
Poliserna hittar hans mobil och en walkie-talkie. I bilen hittas också en väska med kläder, skor och en necessär. Det visar sig att han också har sitt pass på sig.
Jag frågar vad han gör i Malmö, får inte något riktigt svar. Han är väldigt stressad och ställer många frågor till oss. Han frågar bland annat om vi har spårat hans lur. Kollegan säger att det är bäst att vi inte pratar alls med varandra. Vi fryser läget och inväntar fler patruller.
Joakim grips på natten till den 1 juni efter att ha varit efterlyst av polis. Polisen var inte de enda som då hade försökt få tag i honom. När vännen Peter fick sms:et på fredagskvällen om att allt gått fullständigt åt helvete blev han mycket frågande och orolig. Hans tankar gick åt att Joakim tröttnat på livet.
Så jag försöker ju smsa honom. Jag ringer till en annan kompis som inte svarar. De sover ju såklart. Och sen hade jag hade ju druckit så jag kunde inte ta mig någonstans. Och sen visste jag att jag skulle jobba dagen efter. I ett projekt där jag inte bara kan säga att jag inte kommer. För det funkar inte. Det låter kanske konstigt när det är en av ens bästa vänner. Men det, så är det i min bransch. Det är inte så himla lätt att bara kasta in någon rakt upp och ner.
Men sen direkt efter jobbet på lördagen åker Peter hem till Joakim för att se vad som hänt.
Så jag och en annan kompis träffas där utanför och inser då att det är något annat som har hänt än att han har tagit livet av sig. Vad vet vi ju inte riktigt.
De går först igenom grindarna till bostadsområdet.
Då kommer man in på området och då kommer man fram till hans dörr som då är en intim trappuppgång som också är låst. Och då står vi där och funderar på vad vi ska göra. Och då kommer det en granne som tydligen ska öppna och ska gå ut. Och så då frågar vi honom. Vi ska bara besöka vår vän här uppe för vi tror att det har hänt något fruktansvärt. Liksom sådär.
Grannen har sett en del och berättar.
Ja, så det kom ju en hel piketstyrka igår. Och vi blev ju jätteförvånade. Vadå ett piket? Vad fan har hänt? Så vi går upp och kollar så står det ju polistejp på hela dörren och avspärrat och sånt där. Så då blev vi ju ännu mer chockerade. Vad är detta för någonting? Vi förstår ju absolut ingenting, någon av oss.
De är frågande men grannen tror sig veta vad det kan handla om.
När vi var på plats där så var ju grannen som släppte in oss. Han plockade fram telefonen och visade en nyhetsartikel om att de har grepit en man i Malmö. Och han trodde att det var vår kompis då. Så det var så vi fick reda på det, och det var då vi började spekulera i vad som kan ha hänt.
Om det stämde som grannen sa, så hade Joakim inte tagit sitt liv. Han hade tagit någon annans. Vilket var svårt att ta in.
Ja, jag tänkte det här låter ju helt otroligt. Jag fattar ingenting. För mig var det ju... Han har ju aldrig... Jag har ju aldrig sett... Alltså, min andra kompis har ju känt honom längre än vad jag har gjort. Och han har ju aldrig sett någon våldsamhet från honom. Så vi var ju helt... Vi tänkte bara... Det kan ju inte stämma. Han måste ju ha hamnat i en trängd situation där han har fått försvara sig. Och det är väl så tankarna går.
I takt med att tiden går kommer det fram fler detaljer. Peter får höra att Joakim verkar ha haft långt framskridna planer på en skogsaffär.
Och för mig låter det ju helt... Alltså, jag förstår mig inte. För han som jag känner, han har ju... Jag måste säga, han är inte så händig. Att ta hand om en skog kräver ganska mycket jobb och arbete och kunnande. Så jag tror att den är någonting som inte stämmer där. Och det känner jag bara... Det behöver man inte vara Sherlock Holmes för att förstå. Att om det är en mellanhand som är 20-åring till en skogsaffär i Småland, så det stämmer inte riktigt. Så kan man väl säga. Det är någonting som är helt fel där.
Peter framhåller att han inte vet någonting om den unge man som föll offer. Ingen i den övriga vänkretsen kände till honom eller skogsaffären.
Nej, ingen av oss visste ju om detta överhuvudtaget. Som var en stor vår kompis nära liksom. Nej, vi hade ingen aning om någonting. Det var, alltså, jag vet att han har beskrivit som en god vän. Och det är också rätt märkligt, om man är en god vän. Då borde vi ju ha hört talas om honom. Jag menar, det är ju, vi pratar om varandra med varandra. Det är ju märkligt att inte han dyker upp i det här samtalet då. Så att, ja, det är verkligen det är något som inte stämmer här överhuvudtaget.
Om det är så att de två planerade en dokumentär, är det i så fall något som Peter inte tycker är så konstigt?
Ja, för mig låter det rätt rimligt, för det kan vara lite klassiskt att han börjar med ett projekt som är lite annorlunda. Och sen vet jag att sen hade väl inte han liksom, i och med att han inte hade sina barn och ja, jag vet inte, han hade väl inte så mycket jobb heller, så att jag tänker att han försökte väl hitta någonting och antingen liksom komma igång med sina finanser eller ha någonting att göra. Och jag menar, det är ju, han var ju lite så dokumentär, så han gillar ju dokumentärer väldigt mycket. Och så att det, för mig är det inte så förvånande att man söker den kontakten. För det är så det börjar överallt i, om man ska göra en dokumentär, så är det de kontakterna man söker.
Så själva filmprojekten är alltså inte så uppseendeväckande enligt Peter. Men det som verkligen är det obegripliga är det plötsliga och extrema våldet.
Han hade inga tendenser till våldsamhet. För vi har ändå umgåtts liksom i... Ja, men vad man säger, där vi har druckit en del tillsammans, festat en del tillsammans på Sweden Rock. Han har aldrig en tendens till att bli våldsam. Det finns inte i hans vokabulär. Och det vet jag flera som... kompis med honom som har sagt. Och så för mig var det ju verkligen en... Ja, det var en chock. Det har jag aldrig liksom upplevt. Han blev ju... När han blev liksom irriterad eller på något sätt, så använde han ju... Var det verbalt? Då jag tänkte mer så här, när ska han få på käften? För att han är så öppen och rak och säger precis vad han tycker. Vilket jag tycker är en styrka. Och inte tänka på konsekvenserna, utan nu är det så här, han tycker så här. Så att, nej, någon våldsamhet har jag aldrig sett honom. Jag tror inte han vet knappt, men han stavar till ordet faktiskt.
När Joakim gripits och förhörts om vad som hänt i lägenheten är han detaljrik. Han medger att han orsakat den 26 år yngre Bennys död. Det ska visa sig att det rört sig om ett 20-tal hammarslag riktade mot huvudet. Ett närmast besinningslöst övervåld. Utredningen visar att han sen gick till Stadsparken i Lund. Där ska han ha gjort sig av med hammaren och Bennys mobil. Senare på dagen ska Joakim ha gått och handlat. Han köper då rengöringsmedel och fiskpinnar. Sen försöker han städa lägenheten, men kroppen rör han inte. Den ligger kvar i soffan tills polisen kommer. Utredningen mot Joakim pågår under flera månaders tid och i slutet av november väcks åtal. Några veckor senare inleds rättegången. I många mordrättegångar är knäckfrågan om det finns tillräckligt med bevis för att säga att den utpekade gärningspersonen är den som orsakat offrets död. Men här är den frågan redan avgjord. Bevisningen, och i synnerhet Joakims eget erkännande, gör att den saken är klar. Det här fallet handlar snarare om två andra saker. Dels om Joakim agerat i nödvärn, om han befunnit sig i en så pass hotfull situation att det varit försvarbart att göra som han gjort. Och dels om Joakim kan dömas till fängelse eller till vård. Om han anses vara så psykiskt sjuk att han inte kan ta ansvar för sina handlingar. För att få svar på de frågorna får man delvis lyssna på Joakim själv. Hur förklarar han själv att en tidigare ostraffad person, som av vänner alltså beskrivs som någon som aldrig visat några tendenser till att bli våldsam, plötsligt slår ihjäl en människa med en hammare? Hur blev det så? När Joakim själv ska förklara så berättar han om ett liv i fritt fall, där allt förändrades mycket snabbt.
Ja, jag kan börja med att säga att i början på 2023 så hade jag ett välordnat liv. Jag hade mina barn på 50%. Jag hade ett fast heltidsjobb. Var tillsammans med en kvinna som jag var särbo med sedan 2 år tillbaka. En rik fritid med... ja, mycket ut och spela med mitt band och så där, spela in musik. Och jag var väl väldigt nöjd med sakernas tillstånd. Jag tyckte jag levde ett gott liv.
Sen i januari 2023 kom det in en anonym orosanmälan till socialtjänsten. Barnen skulle fara illa när de var hos honom, vilket han hävdar var helt felaktigt. En utredning inleddes och barnens mamma begärde att få ensam vårdnad. Samtidigt blev det en konflikt på jobbet som ledde till att han fick sluta med avgångsvederlag.
Ja, då har jag inget jobb mer, och 3 veckor därefter så tog det slut med min tjej då efter 2,5 år. Så ja, tillvaron rasade ju fullständigt ihop där på bara några dagar. Och det blev ganska svårt att hantera det här. Det gick ju liksom bara... Det blev bara sämre och sämre det här.
Inne på det nya året 2024 är det kolsvart, tycker Joakim. Han får bara träffa barnen några timmar varannan söndag, och då tillsammans med en umgängesstödjare. Han letar också jobb och diskuterar med en som jobbar med deras band.
Jag tänker att han kanske känner någon musiker eller så som... ja, som kan vara i behovet av göra några video- eller promotionmaterial eller någonting sånt där. Jag har gjort en hel del sådana grejer och tycker att det är kul, det är kreativt. Och jag behöver ju få någonting att göra nu, va? Så jag kan inte bara gå och sysslolös, det funkar inte.
Kollegan tipsade då om 21-årige Benny som han kände. Det ledde till att de träffades och kom bra överens.
Ja, vi började prata om alla möjliga grejer och så vidare, men det vi enas om där i början är ju i alla fall att jag ska ju kunna göra videos. Han skulle kunna förmedla kontakt då till olika artister som jag skulle kunna göra videos till. Och tyckte jag lät jättebra.
Den nya unga bekantskapen hade också andra intressen.
Jag förstod ju att han hade ju intresset av affärer och business och så vidare och var intresserad av ja, kryptovaluta och sådana här saker och ja, handla med olika grejer och så vidare.
Den första affären är den som handlar om att köpa klockor i Tyskland. Den som aldrig blev av. Kort därpå kom de in på skogsaffären, som åklagaren beskrivit som en viktig beståndsdel i det som sen hände. I väntan på att lantmäteriet skulle ordna med avstyckningen av skogen så fortsatte planerna på en dokumentär och musikvideos. De planerar in några dagar i Göteborg och tar in på ett hotell. På morgonen den 23 maj, veckan före katastrofen, ska de komma till skott. Men då har det blivit problem. De tar en tur i bilen. Benny berättar att han hamnat i knipa.
Han har hamnat i en knipa här nu. Det var investeringar han hade gjort. Och, ja, det var någon som inte hade hållit sig till överenskommelsen. Och nu verkar det som att han var blåst på en hel del pengar här. Och nu vill han ha min hjälp. Säger han bara, okej, vad rör det sig om då? Ja, det var flera hundratusen, säger han. Alltså, men det kan inte jag. Jag kan inte hjälpa dig med det. Så.
Nej, Joakim slår bakut och säger nej.
Och då blir han skitförbannad och börjar skrika och härja. Och han har någon snusdosa i näven och helt plötsligt dunkar han snusdosan rätt i huvudet på mig. Jag blir helt chockad. Vad håller du på med? Liksom, lugna ner dig. Alltså, det är inte mitt fel. Det är inte jag som har satt dig i den här situationen. Jag är ledsen, men jag har inte de här pengarna. Liksom. Jag kan inte hjälpa dig med det här.
Men det lugnar ner sig och det slutar med att de återvänder till Skåne utan att ha filmat någonting. Dagen därpå bestäms att de ska åka och titta på skogen. En lantmätare ska då också komma dit. Stämningen är tipptopp. De kommer fram och går runt och tittar. Tiden går. Sen vänder det igen.
Då kommer han fram mot mig och han är liksom helt svart i blicken. Och han går nära mig och han förklarar att det kommer ingen människa från lantmätaren eller från lantmäteriet här, utan nu gör du som jag säger om du vill komma levande härifrån. Och så pekar han på några trän rätt över den här plätten, trän som satt ihop. Så han ser trän här borta. Kan du gissa vad som finns i marken där? Där har grävt ner en kille och det finns plats för dig också. Om du går till polisen och säger någonting då, eller berättar för någon annan, då ser jag till att du dör eller att någon i din familj skadas. Och jag blir ju helt livrädd, det blir helt skräckslagen när han säger det här. Jag tänker nu är det slut, liksom. Jag kommer inte härifrån.
Och hoten förstärks.
Och så fortsätter han och berätta för mig att om du kör någon i en flismaskin och så slänger du ut delarna, då äter vildsvinen upp rubb och stubb. Den informationen fick jag också då.
Joakim blir livrädd och säger att han känner sig tvingad att göra som han blir tillsagd. De skakar hand och sätter sig i bilen. Då kommer nästa besked.
Då har han ju ritat om kartan fullständigt här nu då. Nu är det inte bara en halv miljon som jag ska ta fram för att kunna avsluta den här skogsaffären, utan nu är det 1,3 miljoner. Och jag förklarar för honom att det här är ju skitmycket pengar. Jag vet inte om jag kan få fram de här pengarna liksom. Det vet jag inte. Då tittar han bara på mig helt liksom kallt och likgiltigt och talar om för mig att nej, jag skiter i vilket. Du ska fram med pengarna. Du ska ju göra som jag sa, eller hur? Annars vet vad som händer.
Joakim vill fördröja det hela och hittar på att han har ärvda aktier som ska säljas. De kommer hem och skiljs åt. Dagarna går och de fortsätter hålla kontakt. Det handlar mycket om pengarna. Några dagar senare är de återigen ute och kör. Då händer det igen.
Och han manar på mig att jag ska driva upp bilen i hastighet och så vidare. När jag gör gott och väl 100 km över där, så då helt plötsligt så bara ger han mina rungande örfilar. Jag har ju svårt att hålla bilen liksom på vägbanan här. Bilen bara kränger och jag tänkte, han fan gör han? Liksom, ska han ta livet av oss båda två? Han är helt galen här. Jag kollar på honom helt svart i blicken.
De svänger av på en avtagsväg.
Ja, jag vet ju inte var vi ska. Jag tror ju liksom att nu är det ju ute i skogen och sen är det godnatt här, va? Det här, nu tar det slut.
Men det tar inte slut. De tar istället in på en pizzeria i Tollarp och där släpper Joakim av Benny.
Han ger mig deadline och förklarar att om inte pengarna är inne på torsdag, då är det slut för dig, va?
Joakim tvingas skaka hand igen.
Ja, jag lovar ju dyrt och heligt att jo, pengarna ska vara inne på torsdag. Jag lovar att pengarna ska vara inne på torsdag. Och sen så åker jag därifrån.
Det är bara 2 dagar dit. Joakim åker hem och ordnar med pengar som han samlar på ett konto. 1,3 miljoner. Han går och lägger sig. Han vaknar sen den ödesdigra dagen den 30 maj. På dagen möter han upp Benny och de går hem till Joakims lägenhet.
Ja, när vi kommit in i lägenheten helt enkelt, då förklarar han för mig att nu har han mig. Nu går inte han en meter ifrån mig, utan nu är han vid min sida hela vägen. Nu ska de här pengarna fram och han kommer vara vid min sida hela vägen tills pengarna har förts över.
De sätter sig vid matbordet. Joakim berättar att Benny skapar flera kryptokonton. Det ska sen göras en testöverföring. Av oklar anledning ska skogspengarna på SE-banken överföras till Handelsbanken innan de ska tas ut. De ringer SEB som frågar varifrån pengarna kommer. Joakim, som alltså hittat på att pengarna kommer från ett arv, säger samma sak till banken och får beskedet att pappren från arvsskiftet behöver lämnas in, vilket kan göras dagen därpå. De går och lägger sig för att ta sig an det hela på morgonen.
Jag vaknar där någon gång och jag stiger upp och jag tar på mig morgonrocken. Och i samma stund som jag ska lämna mitt sovrum då inser jag ju att nej, men nu är det kört. Han kommer slå ihjäl mig. Alltså, det här går ju inte. Jag kan ju omöjligen ta fram papper på ett arv som inte finns. Det går ju inte. Det är kört.
Han ser hur Benny ligger på soffan och känner att han måste bort från honom. Han går fram till garderoben där han har sin verktygslåda.
Går fram dit och får ner en hammare snabbt därifrån då. Och tänker att jag ska få honom att somna en stund. Jag ska få honom att svimma av. Jag ska slå ett slag mot tinningen på honom så han däckar. Och så har jag i sådana fall då tid att ta mig ut ur lägenheten och ut ur trapphuset innan han hinner fånga mig.
Beväpnad med hammaren smyger han framåt mot soffan.
Jag är ju livrädd här. Alltså, jag har ju aldrig någonsin slagit någon. Jag kommer fram till honom där. Och ja, jag ska ju dinga till den där, men jag tvekar. Jag kan inte förmå mig att göra det här, men då gör han ett utfall med näven. Och, ja, jag får panik och slår, det blir svart. Och nästa grej som jag minns där är, jag står i badrummet och jag ser min spegelbild. Och jag är helt röd, hela huvudet. Det ser ut som en skräckfilm. Liksom, och jag får en chock. Det är blod i huvudet.
Han duschar, tar med sig offrets telefon ut och slår sönder den. Han återvänder till lägenheten och tänker att han måste städa. Han går ut och handlar rengöringssaker men inser snart att det är lönlöst. Joakim lämnar lägenheten i panik via balkongen. Klockan är nu runt 9 på kvällen den 31 maj. Han åker iväg i bilen och ringer anhöriga och berättar att både han och de är i fara. Ex-sambon ringer sin bästa väninna, den lediga polisen, som i sin tur ringer och larmar. 22.20 åker en patrull hem till hans lägenhet och gör den fasansfulla upptäckten i soffan. Drygt 1,5 timmar senare, några minuter efter 1 på natten, är flykten över.
Sen kommer det en polisbil och åker mot mig. Sen gör den en U-sväng och sätter blåljus i nacken på mig. Och ja, då avslutar jag det här samtalet med. Ja, sen så skriker de till mig där. Jag minns att jag ska svänga av. Jag ska stanna fordonet och komma ut och lägga mig på backen med händerna synliga och så vidare. Ja, så blir jag ju gripen där då.
Det här är alltså Joakims beskrivning av vad som hänt. Det ska betonas att det är hans version. 21-årige Benny har aldrig misstänkts för brott och om han har hotat Joakim har inte gått att slå fast. När vi spelar in det här är rättegången klar. Tingsrätten, första instans, har kommit fram till att Joakim har begått ett mord. Åklagaren har lagt fram övertygande bevisning för det. Joakim kommer alltså att dömas. Men frågan är till vad? När det här avsnittet spelas in väntar vi fortfarande på svaret från den rättspsykiatriska undersökningen. Det är den som är vägledande. Om Joakim ska dömas till fängelse eller till vård. Vad den kommer att ge för svar återstår alltså att se. Oavsett vad den landar i verkar det som att några frågor i det här fallet kanske aldrig kommer få ett svar. Vännen Peter är en av flera som lämnats med flera svåra tankar och funderingar. En sån fråga är hur hans bästa vän, som aldrig tidigare ens visat tendenser till några våldsamheter, plötsligt kunde slå närmast besinningslöst mot sitt offers huvud med en hammare.
Ja, alltså jag försvarar ju inte, absolut inte det på något sätt såklart. Det är ju verkligen ett övervåld. Och det förstår jag inte riktigt heller. Jag förstår inte riktigt hur det är. Ja, nej, det är bara liksom en... för mig är det bara oförklarligt. Men det är så jäkla tragiskt. För alla såklart inblandade.
Han hoppas att det oförklarliga på något sätt ska bli begripligt.
Det är så blandade känslor i hela den här historien. Många har så mycket åsikt om honom. Jag känner honom innerligt. Det är så lätt att döma någon. Det är ett fruktansvärt brott, definitivt. Så det är inte alls det. Men jag känner honom så att jag vill bara ha en förklaring på vad fan som har hänt. Det är det jag känner.
Bästa vännen har förvandlats till en mördare. Han har dödat en annan människa. En gärning som Peter starkt tar avstånd ifrån, men som man tror blossat upp plötsligt.
Nej, jag tror ju inte att detta var utstuderat och planerat. Då skulle man nog inte gjort det hemma i sin egen soffa. Det kan ju vem som helst räkna ut att det här var ju en grej som hände i någon slags fruktansvärd effekt.
Peter brottas samtidigt med egna svåra frågor. Och den kanske mest påtagliga är, kan de fortsätta att vara vänner?
Jag känner om man döms så känner jag att han är fortfarande min vän. Det är såklart någonting jag brottas med. Alltså känslorna, dubbla känslor inför detta. Men jag ser ju det som att han har ju hamnat i en situation där han har varit pressad. Det försvarar inte hans gärning, men han har varit pressad och hamnat där. Jag kan ju inte överge honom bara för det.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.